välkommen till Lukaspodden. Nu ska du få möta Sankt Lukas Stockholms nya vd Cecilia Thunberger. Och förutom att du ska få lära känna henne lite grann så ska vi prata om ett ämne som alla kan känna igen sig i, nämligen ny på jobbet. Varmt välkommen till vår mottagning Cecilia och också det här poddavsnittet.
Tack Anna.
Och vad jag förstår så har du erfarenhet av att vara ny på jobbet i flera olika miljöer. Berätta.
Ja, men det får man väl säga att jag har. Från början så utbildade jag mig till civilekonom och jobbade då efter den examen lite i privata näringslivet som konsult. Och därefter så läste jag psykolog. Min drömutbildning, och efter det så var det liksom landstinget och psykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin under ett antal år. Och sen lite tillbaka till privat näringsliv och inom HR och HR-chef. Och nu är jag då Sankt Lukas som en idéburen organisation. Ja, lite olika typer av miljö har jag stött på som ny på jobbet.
Har du rört dig i, ja. Mm. Och genom åren då, har du liksom upptäckt någonting inom dig som du verkligen brinner för?
Jag har tänkt på det lite grann. Varför jag så gärna ville bli psykolog och också trivs bra i den rollen, det är jag brinner för att få hjälpa människor att må bättre. Alltså öka det psykologiska välmåendet hos människor genom att hjälpa dem att förstå sig själva bättre.
Mm.
Och på det sättet kanske då lätta kunna hitta sin plats i samhället, i världen, både i arbetslivet och privat. För att liksom kunna använda sin personlighet och sina förmågor. Och det som alla har vi fått med oss någonting från början. Men ibland kan det ta lite tid att hitta det. Och att kanske hjälpa till lite på den resan och försöka röja undan lite hinder som kan ha uppstått på vägen. Bagage som är tungt att bära eller förutsättningar som fanns från början som är lite svåra att lära sig att leva med.
Så det är en generell liksom önskan och drivkraft att hjälpa människor att växa, utvecklas, att nå sin fulla potential, ja. Att man ser oj, den här personen har ju den här potentialen, men behöver hjälp, och att det finns just den här djupa tillfredsställelsen av att hjälpa andra människor, att det verkligen är någonting som många tickar för, så att säga. Ja. Och det gör du också.
Ja, en av mina döttrar sa det en gång så här: mamma, du verkar ju må bra av att hjälpa andra människor.
Ja,
jag mår bra av det. Och det gör ju många människor.
Det är många som gör det. Ja. Yes. Så, när du väl tog steget och sökte jobbet på Sankt Lukas här i Stockholm, minns du vad det var som gjorde dig villig, lockad, varför du kände att du ville ta det steget och kliva in här?
Jag blev otroligt lockad av liksom Sankt Lukas sätt att arbeta. Den här att det är en idéburen organisation som inte är vinstdrivande, utan vars syfte är att nå ut till så många människor som möjligt och öka deras psykologiska välmående. Och just det här att det inte är vinstdrivande, för det finns en motsättning tycker jag, i att hjälpa människor som mår dåligt och att profitera på det. Jag tycker att det är liksom en etisk problematisk situation, och den slipper man här. Det är inte heller diagnosdrivet, utan här kan människor få hjälp oavsett liksom om man har jättestörre svårigheter eller lite mindre svårigheter. Och sen så tycker jag också att jag kände att men det är allt för få människor som vet vad Sankt Lukas är och hur bra det är och vad vi gör. Så då kände jag så här, kanske kan jag hjälpa till att sprida det ytterligare och få ännu fler att hitta till Sankt Lukas. För vi på Sankt Lukas jobbar med både med individuella kontakter, man kan, vi kan också förebyggande med föreläsningar och webbinarium, eller vi kan jobba med människor i grupp och vi kan hjälpa till med konfliktlösning på arbetsplatser. Så det är liksom en bred palett.
Mm.
Ja, så ja. Det är också en otroligt kompetenta medarbetare med väldigt lång erfarenhet. Så det är liksom en ynnest att få jobba här. Mm.
Minns du när du själv första gången kom i kontakt med Sankt Lukas som organisation?
Ja, då var jag, vad kan jag ha varit? Ja, 10 år sedan ungefär. Då jobbade jag på BUP. Och min chef sa, om du vill så kan du få gå psykoterapeututbildning. Och då skulle jag rekommendera den här till familjeterapeututbildning. Och då var det Sankt Lukas tillsammans med det som då hette Ersta Sköndal högskola hade. Så då var jag på intervju och lite så här. Så jag började där.
Mm.
Och då, ja, då kom jag i kontakt med Sankt Lukas och fick ett väldigt positivt intryck av Sankt Lukas. Och träffade också då på en av mina medstudenter, arbetade på en Sankt Lukas mottagning parallellt redan. Så att, hon gav också en väldigt bra bild av vad det innebar att jobba där.
Mm. Ja. Så det är precis det här du säger, att det är ingenting som gemene man känner till, utan det behöver vara en specialingång för att man ska förstå att och veta att det finns.
Ja.
Och det är väl det som jag tänker att du också brinner för, att sprida budskapet. Precis som du säger, det är dels är det ju det här förbundet att det finns över hela Sverige, men också att det har funnits så himla länge i över 80 år om man räknar från början.
Ja.
Ja.
Den här mottagningen fyller 80 år idag.
Ja.
Och nu när jag är ute och träffar våra kunder för första gången lite grann, då säger jag det, att jag också säger att när ni använder oss så hjälper ni oss att hjälpa andra, eftersom vi använder ju då överskott och liknande till att hjälpa människor som kanske inte har råd. Precis. Att komma hit annars.
Just.
Och unga vuxna får komma hit för en jättebillig penning, 150 kronor, 4 samtal.
Mm.
Och sen så har vi då även andra vuxna som inte har, det är dyrt att gå i psykoterapi. Och då kan man få nedsättning om man har ont om pengar. Och det, jag vet ingen annan sån verksamhet i Sverige. Så det är ju unikt, och jag tror många företag vill ju göra gott. Så de blir så här, ja just det, vad roligt att få med och få hjälpa.
Ja, verkligen. Yes. Okej, vi ska byta ämne lite grann. Yeah. Och du valde det här ämnet när jag frågade dig, ny på jobbet.
Mm.
Inte bara för att du själv är ny på jobbet här just nu på Sankt Lukas. Men också flera andra skäl. Om du skulle säga några ord om det.
Men jag funderar en del på att vara ny på jobbet. Vad är det som, att det är en ganska ansträngande, det är en ansträngande att vara ny på jobbet, och jag tror att det gör att många inte byter jobb så ofta, och några byter inte alls nästan under sitt arbetsliv faktiskt. Och jag tänker att det har med psykologisk trygghet att göra. Att du är ju liksom kastad i, du lämnar din psykologiska trygghet, ger dig in i ett helt nytt sammanhang där den inte finns. Och det, man brukar, jag tror det är Dr. Phil som säger, the number one fear of rejection. Att alltså liksom bli avvisad. Och det är precis det liksom som man, tänker jag, går in i när man går in på jobbet. Kommer de acceptera mig? Kommer de tycka att jag är tillräckligt kompetent för det här jobbet? Kommer de ångra att de anställer mig? Och därför är det en period som kan bli väldigt bra, men som också kan bli väldigt ansträngande. Ofta blir det väl lite av varje. Och jag tycker att det är bra att prata om, både för att arbetsgivaren ska tänka på det när de tar emot nya, att de kan göra mycket för att underlätta, för att öka en psykologisk trygghet så fort som möjligt. För då får de se ut fulla potentialen av den här personen mycket snabbare. För när man är trygg så går stressen ner. Då kan man använda hela sin hjärna. Motsatta då. Ja. Och om man inte lyckas lugna den här nya individen. Och också för den som går in i jobbet att veta. Tänk lite som lite. Hur ska du lägga upp det här för att du ska orka och det ska bli så bra som möjligt.
Mm. Det får mig osökt att tänka på den här scarf-modellen. Känner du till den?
Ja.
Ja, du kanske har jobbat med den tidigare.
Lite grann.
Ja. Mm. Men just det här att när man kommer in ny på jobbet, man är ju nästan längst ner i hackordningen. Man har ju inte liksom någon status direkt.
Nej.
Men lite också beroende på vilken roll man kliver in i, såklart. Men statusen är i gungning.
Mm.
Om jag räknas med, om min röst kan göras hörd och så vidare. Och sen är det uncertainty, det vill säga att det är väldigt oklart och ovisst. Mm. Man kastar sig in i någonting man inte känner till, vet inte. Det är mycket nytt man ska lära sig. Mm. Och sen är det autonomy. Man vet inte hur mycket autonomi man kommer att få ha. Eller kommer man bli detaljstyrd av sin chef? Eller finns det liksom regler som gör att man blir galen? Att det är för mycket? Så det är den här autonomin då.
Mm.
Och sen är det ju det här som du verkligen sätter fingret på, relatedness. Att bli en i gruppen, komma in i gruppen, in i värmen. Att det är en oerhört stark drivkraft för oss. Oss människor, flocklevande djur så att säga. Att har jag en plats i flocken? Är jag insläppt, välkomnad? Och fairness, alltså det vill säga, kommer jag att bli rättvist behandlad?
Mm.
På den här arbetsplatsen. Så att jag kommer att tänka på det nu när du berättar om det här.
Jag håller med, den fungerar väldigt bra.
Den funkar på det mesta.
Ja, den gör ju det faktiskt.
Det är ganska roligt. Ja.
Mm. Och för det man inte heller tänker på är att man vet ju inte vad man kommer in i. Man kanske tar vissa i arbetsgruppen kanske sörjer den som har lämnat.
Ja.
Vars plats du går in och tar.
Precis.
Vars dator, telefon och rum du kanske tar.
Ja.
De önskar att den andra satt där.
Precis.
Så hur snälla och välvilliga de än är, så kanske de inte är så välkomnande, för de vill egentligen ha någon annan.
Ja, men precis. Då gör det liksom ännu svårare att man blir jämförd med någon som har slutat. Så
det är tufft. Så det finns mycket så här som är gungning, både för den som kommer och de som ska ta emot.
Ja, verkligen.
Mm. Så att, spännande process.
Det är det. Så vad tycker du att man ska tänka på när man börjar ett nytt jobb?
Jag tycker man ska tänka på att vara lite extra snäll mot sig själv, som man ska försöka göra när man är i lite påfrestande situationer, och se det som att det är en påfrestande situation, att du gör en investering för att du tror att den här platsen kommer du trivas på, du kommer trivas med arbetsuppgifter och dina kollegor. Men det kommer ta lite tid innan du... Det är liksom nu en lite jobbig startsträcka. Så boka inte in en massa privat. För man tänker kanske inte på det. Ibland tänker man att men jag gör bara roliga saker. Jo, men det tar också energi att göra roliga saker. Så vi har bara en viss mängd tid och kraft. Och så försök att sova gott och vila lite på helgerna. Du gör inte fullspäckande schema. Och röra lite på det, äta bara det vanliga. Man kan tänka på att man är så lite som på ett intensivt träningsläge. Man blir trött på kvällarna. Och du kanske kommer kunna finnas till på precis samma sätt för familj och vänner som du gör när du har varit någonstans länge och saker rullar på och du har lite rutiner på det. Där kan man ju kommunicera också det till familjen, att nu går jag in i det här. Nu kommer jag inte vara lika tillgänglig, och också sänka förväntningarna lite på sig själv. Att inte tro att du ska kunna komma in och börja leverera från dag ett. För det du sa om autonomi också. Många människor motiveras väldigt mycket av att kunna känna sig självständig och ha autonomi. Men det är ju omöjligt om du knappt hittar till toaletten eller vet hur kaffeapparaten fungerar. Och att liksom acceptera att du är ganska beroende av andra personer nu. Så jag tänker, och hur det blir för dig som ny beror ju på många saker. Det kan ju bero på så mycket som anknytningsmönster. Det kan ligga ganska djupt liksom, hur du reagerar. Hur lätt du har att känna tillit till nya personer. Där kan man fundera lite så här. Hur brukar jag bete mig i såna här situationer?
Mm.
Blir jag nyfiken och tycker det är spännande? Eller blir jag otrygg och stressad? Och lite svårtillgänglig?
Mm.
För sen så för också när man börjar ett nytt jobb, för det gäller ju också att försöka förstå kulturen på den här arbetsplatsen. Så att inte hoppa över fika, raster eller lunchpauser för att kanske försöka visa sig duktig och sitta och knappa hysteriskt vid datorn. För de är ganska nyfikna på dig också. Vem är du liksom? Och de har ju sina fantasier. När vi inte vet så fantiserar vi. Och jag brukar alltid säga att fantasin är värre än verkligheten. Oftast. Eller värre. Men det är bättre att liksom vara i, försöka orka och interagera med och veta, även om du kanske glömde något namn. Eller vem var det nu? Hade han eller hon barn? Och hur gamla var de? Och sådär.
Mm.
Var lite förlåtande om att det är omöjligt att ta in allting direkt. Det får ta lite tid. Då får man sitta lite tyst. Rätt vad det är så kommer informationen igen.
Mm. Mm.
Och ibland får man fråga.
Ja, och precis så det. Ibland får man fråga. Jag tänker på, apropå det här, vem man är som person. Och när man är ny på ett jobb så behöver man ju fråga. Man behöver kunna be om hjälp.
Ja.
Och jag tänker också på det de säger om resiliens, det vill säga förmågan att hitta sig själv igen, att resa sig, att komma tillbaks. Man kanske har blivit stukad, men man kommer tillbaks. Kärnan i det fenomenet är att kunna be om hjälp, säger forskningen. Jag tycker det du berättar här nu, det stämmer väldigt väl överens med den forskningen, tänker jag.
Och det har du ju helt, precis. Kunna be om hjälp, det är du väldigt beroende av. Det är väldigt svårt att vara ny på jobbet om du har väldigt svårt att be om hjälp.
Ja. Och vad tänker du om det? Vad är det som gör det så svårt för vissa att be om hjälp?
Alltså det är ju att vara sårbar, att be om hjälp. Och det är, jag tänker att det har lite med anknytningen att göra. Är du tryggt anknuten, så är det mycket lättare att be om hjälp. Du har då inte kopplat din självkänsla kanske så hårt till din prestation heller. Utan att jag är värd någonting, oavsett om jag är jättebra ifrån mig på jobbet eller inte. Jag har ett värde i mig själv. Och då är det inte så himla farligt att be om hjälp. Eller att framstå lite dum någon gång. Hänger det där väldigt intimt, då blir det ju väldigt farligt att blotta sig. Då har man ju ett eget inre arbete att göra, tänker jag.
Yeah.
Som man kan och kanske bör ta lite hjälp av, lite professionell hjälp för att komma vidare.
Ja.
För det har man sån glädje av, både på jobbet och privat och med familj och...
Just det,
ja.
Som du säger, den här rädslan att uppfattas som sårbar, eller en rädsla för att liksom uppfattas som jobbig och att någon annan ska bli irriterad på mig, att det kan spöka.
Och att uppfattas som inkompetent.
Inkompetent också. Mm. Och då kommer vi in på det här som det här med trygghet. Mm. Och att det är att kasta sig in i en otrygghet när man byter jobb, när man är ny på jobbet. Och att det som är då i organisationen, hur graden av psykologisk trygghet som finns i organisationen gör det lättare eller svårare då att komma in ny på jobbet. Och det är ju också det här med, den forskningen har ju exploderat, eller rättare sagt, forskningen har ju funnits länge, men allmänhetens bekantskap med begreppet psykologisk trygghet har ju, skulle man kunna säga, exploderat på sista tiden. Det är mycket nu.
Det är mycket nu, och det är ett väldigt intressant begrepp. Jag tycker faktiskt att det är roligt och att det är bra att det är så mycket kring det hela. För det är så hälsofrämjande att vara i en miljö med hög psykologisk trygghet, som jag upplever här på Sankt Lukas i Stockholm. Det är ganska lätt att vara ny här. För människor är trygga, känns det som, både i sig själva och i sin grupp. Och då det som visar all forskning om psykologisk trygghet är ju att prestationsteamets prestationsförmåga, allting blir mycket, alltså du kan åstadkomma så mycket mer i en psykologiskt trygg grupp. Och du kan åstadkomma ganska lite i en psykologiskt otrygg grupp, för du spiller så mycket energi Och du projicerar så mycket saker ut på dina fantasier helt enkelt. Du känner dig som att du är i en hotad situation, och när vi är hotade då tänker vi oklart.
Ja.
Då är stressen hög och vi kan inte nyttja vår kapacitet.
Mm.
Och det är så sorgligt. Ja. Särskilt om det är det jag brinner för.
Ja, just det. Och där är också, jag tänker på, begreppet har ju också blivit lite missförstått, som om nu ska alla vara snälla och aldrig ställa några krav eller ifrågasätta eller kritisera.
Det är precis tvärtom.
Utan det ska ju vara det som jag brukar kalla för högt i tak på riktigt.
Mm.
Att man ska våga ha olika åsikter. Att man kan stöta och blöta de här olika åsikterna. Man har olika intressen, olika åsikter. Det finns skillnader. Men om man inte är alltför rädd för det, utan man kan prata om det, så blir det inte farligt i en sån organisation som har hög psykologisk trygghet. Så.
Precis, vi blir mer engagerade, vi blir mer kreativa och man får mycket högre arbetstillfredsställelse om man är i en sån miljö. Precis.
Just det. Det var mycket lite utflykter här som vi gjorde. Men om vi pratar om fallgropar, vad ska man inte göra när man är ny på jobbet?
Ja, vad ska man inte göra? Nej, men man ska inte gå in och tro att man kan allting. För då kommer du genast bli inte så omtyckt. Det är ganska provocerande med personer. Men det kan ju då vara alltså, att man har väldigt svårt att visa sig sårbar och inkom. Alltså man är väldigt rädd för det. Vilket gör att man då går in i någon slags roll av att ja, men jag vet. Och så här gjorde vi där. Och så pratar du hela tiden också om hur du gjorde på ditt förra jobb. Och det där brukar efter ett tag bli ganska irriterande för den nya arbetsgruppen. För de vill hellre att du lyssnar och tar in. Och sen vill de säkert gärna höra dina reflektioner och i relation till dina tidiga erfarenheter. En annan fallgrupp är att man också går in. För som ny ser man ju saker som de som har varit där länge inte ser. Man brukar prata om att man har ett 6 månaders fönster där man fortfarande har fräscha ögon på en organisation. Sen är man liksom lika blind som alla andra. Men det betyder ju också att okej, man ser saker, så ser man kanske också ofta saker som det här borde vi kunna göra bättre och det här borde vi kunna. Det som ofta inte uppskattas heller, det är att man påtalar det här utan att komma med, jag skulle föreslå att vi gör så här. Så det blir liksom bara kritik, utan att man tänker på att här är människor som har jobbat då länge för att göra, liksom skapa bästa möjliga. Och du vet ju fortfarande ganska lite. Så utifrån det lilla du vet så kan du tycka att det där ser helt tokigt ut. Men du kanske kommer tycka något annat om 8 månader. När du har förstått hela processen och hur den här organisationen sitter ihop med sin omvärld. Och, ja, då kanske du kommer förstå varför man gör som man gör, så att säga. Mm. Så att inte tycka kanske allt för mycket i början är en bra idé. Men det är lätt att hamna där, för att man vill ju visa sig duktig. Att man har något att komma med.
Mm.
Kanske inte heller att pressa sig in i, om man är i en position där man kan fatta beslut. Så kan man, och man kanske är efterlängtad. Kanske, det kan ju också vara så att positionen står tom ett tag, att ta tid att rekrytera och sådär. Och så det är en lång, lång hög med saker som väntar på dig, som folk längtar efter att få beslut på och så vidare. Att inte pressas in i och fatta en massa beslut när du faktiskt har noll koll egentligen.
Ja, men precis. Och jag tänker på just det här som man brukar säga, som också forskningen visar, att det kan ta 3 år, särskilt om det är en komplicerad roll i en komplex organisation. Svår roll. Det kan ta 3 år innan man fullt ut förstår rollen och organisationen. Innan man känner att man kan fylla ut hela kostymen. Och också det här som handlar om att få accept från medarbetare, högre chefer, intressenter. Och det brukar jag verkligen säga till framförallt chefer som kanske kliver in i en chefsroll för första gången, att apropå det här du säger, att ha tålamod med sig själv och vara snäll med sig själv. Och också våga då sväva och vara i ovisshet. Mm. Så att man inte går in för tidigt. Och slår fast saker eller kommer med sin åsikt, eller den här andra fällan som jag kom att tänka på när du sa det här, det är från Vi på Saltkråkan, hemma på vår gata i stan.
Ja, exakt.
Alltså att man för mycket refererar till sin gamla eller sin någon gammal arbetsplats. Även om man liksom skulle vilja göra det, att man behöver hejda sig ibland. Mm. Så, för att de andra blir till slut kanske irriterade på det där.
Verkligen.
Ja, precis. Är det fler fallgropar som du tänker på? Alltså där som...
Jag tänker på det du säger, ställer ju mycket krav på att härbärgera sin egen ångest. Och att då är det väl därför också det här med snäll mot sig själv. Lite meditation kan vara bra. Alltså liksom de knep du behöver. För det är klart att det är ju lite jobbigt att sväva i ovisshet, till exempel. Ja, nej, men så att man hejdar sig själv från... För det kan ju också vara så när man är i en sån här situation att man letar hot, eller gärna gör ju det. Och då kanske man kan... En förfluget ord eller en blick eller någon som inte möter blicken, inte låta det börja sätta sig i dig och börja fantisera. Den här personen verkar nog inte gilla mig riktigt.
Men lite, alltså ha lite den här inställningen, hellre fria än fälla.
Ja.
Så man ser någonting, någon hälsar inte på mig just den morgonen, att man tänker, oj, den var nog väldigt liksom i sina egna tankar.
Exakt.
Eller hade på sig hörlur eller någonting, eller var koncentrerad, upptagen. Ja. Att man försöker ha den inställningen, för att det är ju som du säger, det är lätt när man kommer in i ett nytt sammanhang och är osäker på, är jag välkommen, vill de ha mig här, får jag vara här, kommer jag att motsvara deras förväntningar, allt det där gör att man blir lite lätt paranoid, skulle man kunna säga.
Ja,
då gäller det att hålla i paranoian.
Snälltolka.
Snälltolka.
Är ett av mina favoritord för tillfället.
Ja.
Den är bra.
Ja, men precis. Precis. Okej, så säg att du har varit då ett halvår eller vad det nu är, några månader eller sådär. Hur länge ska man ge ett nytt jobb en chans?
Svår fråga faktiskt. Men för det gäller ju att kunna skilja på vad är att jag är bara ny och att jag har liksom lite jobbigt att hantera mig själv. Men det har ju, arbetsuppgifterna är egentligen helt okej. Kollegorna är egentligen helt okej. Och kulturen är helt okej. Men jag tycker det är väldigt jobbigt att vara ny på jobbet. Då kommer det gå över. För du kommer ju inte vara ny för evigt. Men det är klart att det ska ju gå över och det ska ju minska successivt. Och om det inte gör det så är det väl någonting som skaver. Det är någonting som det är någon diff mellan dina förväntningar på vad det här jobbet skulle innebära och hur det blev. Och jag tänker att efter ett halvår, en del är ju provanställda ett halvår, så att ett halvår är ändå någon slags mått på, kanske man ändå börjar fundera lite så här, om det inte känns särskilt bra då, tänker jag, kanske man kan ha en dialog med sin chef. Och liksom bara diskutera lite kring, alltså om man själv har suttit och funderat först, okej, vad var mina förväntningar, vad är det som skaver? Är det de här arbetsuppgifterna som jag absolut inte trodde jag skulle göra, som jag nu tvingar att göra? Eller är det arbetsuppgifter jag hade hoppats få göra som jag inte ser någon i sikte här? Så bör man ju, det är ju sådana ändå som kan vara ganska lätt, relativt lätt att ta upp, tycker jag nog. Det är så här konkret och handfast. Det som är svårare kan ju vara kultur och man inte känner sig för en kultur. Man faktiskt brukar säga i så här starka företagskulturer. Jag kommer från Älmhult, IKEA kommer ifrån. Där brukar man säga, och jag har jobbat lite där, att antingen stannar man på IKEA i minst 10 år eller mer. Eller slutar man efter 9 månader, tror jag de sa. För att det är en väldigt stark kultur och man känner ganska tidigt. Antingen så älskar man den här kulturen. Mm. Eller så känner man, nej, det här var verkligen inte för mig.
Mm.
Här orkar inte jag vara. Så att det är någon exakt tid kan man nog inte säga, men att man däremot ska utvärdera, man ska trivas och tycka om att gå till jobbet och man ska gå dit med lätta steg. Annars bör man nog se sig om efter något annat, efter ett år i alla fall.
Ja.
Om det inte har liksom, om det inte gått rätt håll.
Nej.
så är det något
det som... påminner lite om den här processen. Vi jobbar ju också med personer som flyttar utomlands. Mm. De kanske jobbar i ett företag och så får de chans att jobba utomlands. Och att de då går igenom en bedömning så att säga. Mm. Och att där brukar jag också säga till, det är ofta ett par då som åker iväg, att man ritar upp en kurva som handlar om kulturchock. Och att först är en smekmånad, man tycker allting är så kul och härligt och nytt och spännande och sådär. Och sen kommer den här chocken. När man liksom längtar efter det gamla och tycker att det här var så konstigt, varför gör de så här? Och den här maten smakar ju inte riktigt bra och varför är de så stela? Eller vad det nu är. Men sen så kommer man förbi kulturchocken. Men om man då landar i en känsla som ligger under normaltillståndet som var innan. Alltså hur man mår. Mm. Generellt, sitt mående, så ser man på expats, alltså personer som flyttar och jobbar utomlands, att många finner sig och är liksom på samma nivå. En del lägger sig över och trivs bättre i det nya landet, i den här organisationen. Men det finns också en hel del som aldrig riktigt kommer tillbaks till den här känslan av välmående. Och som ligger liksom under och maler på. Och där kanske de känner att ja, men de vill inte förnya kontraktet, de vill åka hem.
Mm.
Så. Och det, så det är ju också några som, precis det här du säger, som ångrar sig och kontaktar sitt gamla företag. Mm. Får jag komma tillbaks? Mm.
Det är inte helt ovanligt.
Nej.
Det händer ju faktiskt.
Precis.
Och där tycker jag återigen, var inte så hård mot dig själv. Du har utvecklats jättemycket av den här resan du gjorde. Man lär sig något på allt man gör. Man lär sig oftast mindre på det man inte gör så att säga. Så att, och ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Men det är en chansning att byta jobb.
Det är det.
Ja.
Verkligen.
Det är en chansning. Mm.
Och det kan ju också vara det här att man, det är vissa delar som man verkligen uppskattar. Man kanske älskar sina arbetsuppgifter. Mm. Men man känner att man kommer inte riktigt in i gänget. Man känner sig lite annorlunda, kanske lite udda lite. Men att man kan tolerera det för man älskar sina arbetsuppgifter. Eller vice versa. Mm. Man är ett härligt gäng, man är jättekul och det finns liksom, man lär känna nya människor och älskar den delen. Mm. Men kanske inte tycker att arbetsuppgifterna var de allra roligaste.
Nej.
Så att det kan
absolut
vara lite...
så det håller jag verkligen med om. Det är ju en... Det är väldigt sant.
Ja, just det. Har du, förutom det du, allt det du redan har sagt det här, men har du några väldigt konkreta tips som du skulle kunna dela med dig av till dina till våra lyssnare som faktiskt står i begrepp att de kanske hör den här podden och står i begrepp att ska jag våga tacka ja till det här nya jobbet? Förutom det du redan har sagt. Är det någonting mer?
Alltså, jag är ju lite av vad jag säger faktiskt. Jag tycker nog att den ska säga... Gör en... Nej men alltså, du får ju chansen att utvecklas. Jag tycker att de jag stöter på som har dragit sig mycket för att byta jobb. De har varit länge på en och samma arbetsplats. För jag har jobbat med rekrytering också. Så jag har varit med i många processer där folk har bytt jobb. Och jag tycker ändå nästan alltid att jag hör, inte minst de som har varit väldigt länge någonstans, att de tycker liksom så här, jag har utvecklats så mycket av det här. Det här var så nyttigt för mig. Jag är så glad att jag gjorde det här. Inte för att kanske alltid att det blev så fantastiskt mycket bättre på det nya stället, men de fick syn på sig själva. De blev ju speglade i en ny miljö. Med nya kollegor och en ny chef. De fick lite andra förväntningar. De kom in i en ny roll kanske då. Och så de tycker att de har växt väldigt mycket av det. Men känner du dig väldigt tveksam efter du har varit på intervju? Du känner något i magen som inte känns bra? Då tycker jag att du ska lyssna på det. För det brukar säga någonting. Känns inte processen alls bra, rekryteringsprocessen? Så försök dissekera lite, vad är det som inte känns bra? Är det mötena med de här personerna? Är det hur de hanterar processen? Verkar de tycka att det är viktigt? Den här rekryteringen är viktig. Att du är viktig och du respekterar din tid. Och så här. Alltså det säger ganska mycket om vad du sen kommer komma till och vilka värderingar de kommer ha. Och är de i samklang med dina, då kommer det gå bra. Men är det stora skillnader så kommer det förmodligen bli ganska jobbigt. Då kanske man ska ta sig tillbaka. Så var ganska observant när du är i en rekryteringsprocess. På hur du blir bemött och hur man har lagt upp den här processen. Och hur mycket man har tänkt och sådär. Mm. För sen hur du kommer trivas beror också mycket på hur du blir intro. Alltså hur den första tiden blir beror mycket på onboardingen, alltså introduktionen.
Mm. Just det. Och det får oss osökt faktiskt över till en annan fundering som jag har. Hur bör en arbetsgivare tänka när det gäller att ta emot nykomlingar?
Ja, nej men där har jag ju... jag har ju tagit emot en del medarbetare själv genom åren. Och jag måste säga att det är barnsligt lätt att bidra till en ökad psykologisk trygghet genom att bara tänka till lite grann. Eller ja, det tar lite tid. Men gör ett schema. Gör ett schema för de första veckan. Oavsett hur kompetenta och duktiga de är. För jag har fått så mycket tack för de där... Det ligger på skrivbordet och det är nästan timme för timme. Då ska du träffa den och då får du inlag och då får du dator. Här har du egen tid, 2 timmar. För att sätta dig in i din dator och så vidare. Och så kanske någon liten blomma på bordet. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Det kan vara från ICA, men bara sådär att liksom, man känner sig lite mammad, pappad. Nej, men lite att man som en förälder som liksom... att man lite förstår att det här är en jobbig situation för den här personen. Och vi försöker trygga här nu. Och genom att du har det här schemat den första veckan så känner du genast liksom lite mer. Någon kanske ser till att du har någon att äta lunch med första dagen. Eller förklara hur det funkar och var man brukar köpa lunch eller inte. Eller om man har med sig. Eller, ja, guida personen både lite in i kulturen. Kanske en mentor kan vara en jättebra idé. Som kanske inte alls har samma arbetsuppgifter men som kan guida in i hur det fungerar på den här arbetsplatsen. Och sen att du har ordentligt med tid med din chef. Första dagen kan vara väl så viktigt att göra annat. Att bekanta sig med dator och inlogg och allt sånt där. Men kanske en liten stund med chefen och sen kanske lite mer dagen efter. Och sen med de viktigaste kollegorna eller de som ska... Och så viktigaste arbetsuppgifterna att man får liksom hjälp i att komma in med dem. Och sen i slutet på veckan, kanske på fredagen, att man har en liten korta avstämning så hur var första veckan? Något vi ska tänka på och liksom prata förväntningar.
Mm.
Alltså att vi förväntar oss inte att du ska börja kunna det här nu, men på sikt och sådär. Och sen också inse att man kan inte ta in hur mycket information som helst. Så det kommer gå in och ut.
Mm, just det.
Ja.
Och apropå in och ut och att få personen att känna sig trygg. Du får fråga igen och igen och igen. Exakt. I början. Det här är mycket, det är komplicerat, det är många olika system, datorprogram, massor med saker.
Mm.
Att man inte känner sig dum. En person som har svårt för att be om hjälp och fråga, att man verkligen trycker på det.
Ja.
Du får fråga många gånger. Det är helt okej.
Ja, och att man
det är normalt.
Exakt, och man kanske går fram och säger hur går det? Och så här, för de sitter säkert och trycker på någon fråga som de inte vågar säga. Kommer du då fram och erbjuder din tid så gör du det lättare för dem.
Just det.
Mm. Precis. Så, nej, så var lite... För det bandet du skapar där då i och med att du har du ett högt emotionellt påslag så präntar du också in minnen på ett annat sätt. Man minns ofta sin första dag på ett nytt jobb. Det är ungefär som att börja i skolan.
Ja.
Så det man har också som arbetsgivare möjlighet att skapa positiva bilden, positiv anknytning till den här arbetsplatsen och till kulturen. Så missa inte den chansen.
Mm.
Skapa ingen uppförsbacke.
Nej.
Genom att komma dit och vara på dåligt humör.
Nej.
Till exempel. För jag menar, du kan vara en dålig dag.
Ja.
Men det är inte läge för det. Den dagen, då får du någon annan ta vid.
Ja, just det. Okej, är det någonting mer som du vill att vi får med här innan vi börjar runda av?
Nej, jag tycker väl att vi har kommit in på massa olika saker. Men det är väl lite där med misslyckande då också då kanske.
Mm.
Att du kommer ju misslyckas med några av dina arbetsuppgifter. Du kommer göra lite fel och sådär. För du är ny och ja, att, liksom att det är okej.
Mm.
Och också för oss arbetsgivaren att ha den inställningen.
Mm.
För jag brukar säga att, och jag tycker också man känner det som chef, att man största möjligheten att bygga tillit till sin medarbetare, det är, uppstår vid de tillfällen när medarbetaren faktiskt gör fel. Om man känner kanske inom sig, åh nej, det här var jobbigt. Men att då habagera det och liksom, det är lugnt.
Mm.
Vi fixar det här.
Mm.
För jag menar, jo, misstaget är redan begånget.
Ja.
Och nu är det bara liksom, titta framåt och hur reparerar vi det som nu eventuellt uppstod då. Om det var en större eller mindre. Och då bygger man liksom tillit och trygghet.
Mm.
När man liksom...
Ja. Och det tycker jag är spännande, för att det finns ju organisationer som har en sån kultur, apropå kultur, där man förväntar sig att folk ska göra misstag. Mm. Att det är så vi lär oss och att det är konstigt med någon som inte aldrig gör misstag. Ja. Utan att man vågar prova, vågar testa, vågar ta lite risker. Nu, det gäller ju inte alla branscher förstås, men att inte vara så förfärligt rädd för att göra fel. Att våga spänna, våga testa. Sen kan det ju bli pladask. Men då, det är okej.
Ja.
Man lär sig.
Ja.
Ja,
det är inte på liv och död.
Nej. Nej. Men bra. Mm. Ska vi säga så?
Ja.
Ja.
Tack.
Ja, men tack. Tusen tack för att du vill dela med dig av de här erfarenheterna och alla de här tankarna. Och tack för att du har lyssnat på podden. Och gå in på vår hemsida om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda för tjänster för ledare, medarbetare och arbetsgrupper. Och det är då www.sanktlukas.se/stockholm. Följ oss gärna på sociala medier och hör gärna av dig till oss om du har frågor.